Jesus ber ju i sin överste prästerliga förbön om enhet. Och det här är från Johannes 17 och verserna 17-23. Där ber han både för lärjungarna som är där och för oss som kommer till tro genom andra. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett och att också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. Och för att det ska vara fullkomligt förenade till ett, då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Det här är ju faktiskt dagens evangelietext i Svenska kyrkans vanliga kyrkårets texter. Och när jag läste det så studsade jag till för den sista delen i den sista meningen där. Och har älskat dem så som du har älskat mig. Den hade jag aldrig sett förut. Jag tittade i några andra översättningar och då står det att du har älskat dem på samma sätt som du älskat mig. Men för mig blev det bara en extra rymd i det här. Är det här djupet av faderns kärlek, så att den kärlek han har till oss är på samma sätt som han älskar sin son? Och jag tror att fadern kommer att ge Jesus bönesvar. Min tanke är dock att det här kommer att ske i två steg. För den där enheten som gör att världen förstår att fadern sänt Jesus, den ser vi inte ännu, men jag tror den kommer att komma. Men det finns en enhet i Kristus som är tillgänglig för oss idag. Och vi kan titta lite på under vilka förutsättningar vi kan uppleva den enheten. Och då läser jag några kapitel innan där, det vill säga Johannes 15 och verserna 1-10 och 17. För där berättar Jesus om hur han är den sanna vinstocken och vilken relation med honom vi kan ha och under vilken förutsättning vi har relation med honom. För det tror jag är nyckeln till att vi också har relation med varandra. Jesus säger: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Och vers 17. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Så då tänker jag så här att så länge vi är i vinträdet, i Jesus Kristus, i honom som är sanningen, så har vi gemenskap. Och det slog mig när jag lyssnade på Marianne här att det är också en gemenskap vi kan finna bland dem som är väldigt medvetna om att Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss. För det är inte slut på hans barmhärtighet. Och när vi känner så och möter andra som upplever det på samma sätt, så kan vi ha gemenskap. Vi älskar ju för att han först har älskat oss. Och ju mer vi blir upptagna och förundrade och stannar vid det oerhörda att han älskar oss så oerhört mycket, som vi läste innan, det att fadern älskar oss på samma sätt som han älskar sin son, så kan också kärleken få flöda vidare. Paulus var ju bekymrad över splittringstendenser. I Korint så skriver han så här i första Korintierbrevet 1, verserna 10-13. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Den här typen av människocentrering som ligger oss så oerhört nära, det är någonting som är en väldigt vanlig orsak till splittring. Som Marianne nämnde, ödmjukhet är att inte jämföra sig. De visa orden är inte mina, utan det var Dag Hammarskjöld som skrev dem en gång i Vägmärken. Jag tycker det ligger väldigt mycket i det, för om ni tänker när människan föll i synd, vad var det första man kunde se som blev en syndfull handling mot någon annan? Ja, det var ju att Kain jämförde sig med Abel. Och i den jämförelsen så blev hans blick mörk. Jesus säger ögat är kroppens lykta. Och i det här fallet så frågar han ju också Kain: varför är din blick så mörk? Jämförelsen är ett gissel, man skulle kunna säga att det är en förbannelse. För den innebär ju alltid att man väljer att se upp till andra och se ner på andra. Eller se upp, antingen övervärdera sig själv och bli högmodig, eller också bli kanske väldigt ledsen för att man inte duger. Men det är också riskabelt att lyfta upp människor. Och det varnas vi också för att göra. Och det är att man kan sätta människor i en väldigt svår situation genom att upphöja dem. Apostlarna uppmanar också på många andra ställen till enhet. Men någonting jag har funderat mycket över, det är ju en slags paradox här. Hur kan Guds ord uppmana till enhet när vår kunskap är ett styckverk? Den har jag funderat mycket på. För en stor del av breven innehåller förmaningar och varningar för falska läror. Och ändå säger Paulus att vår kunskap är ett styckverk. Det skulle ju varit väldigt lätt att bara böja sig för det och säga att ja, man kan tycka lite vad som helst, vi vet ju inte allting och vi kan ju ha lite olika delar av sanningen. Men jag tror genom att förbli i vinträdet och bedja om kärlek till sanningen, en respekt för Jesus som Marianne lyfte upp här, och vara villiga att lära av andra och förstå att jag har inte hela bilden, tillsammans så får vi en mer fullständig bild, och ändå vara vaksamma som Bibeln på så många ställen uppmanar oss att vara. Och Jesus har ju faktiskt gett oss ett löfte, och det är att mina får hör min röst. Vi ska alltså kunna känna igen herdens röst. Och ett sätt att göra det är att hålla sig väldigt noga till Guds ord. Detta gör att vi kan uppleva enhet trots att vi inte har samma åsikt i alla frågor. Och det är ju fascinerande. Men det finns ju vissa grundläggande frågor som vi måste ha en gemensam syn om. När vi för enheten skulle inte våga gå till rätta med sådant som är fel, ja, då är vi väldigt illa ute. I Uppenbarelseboken 2, när Jesus talar till de olika församlingarna, så kan man bli lite häpen över hur sträng han är. Han säger det till en av församlingarna i Uppenbarelseboken 2, vers 20. Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan Jezebel, hon som säger sig vara en profetissa och uppträder som lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt och till att äta kött från avguda offer. Så det är denna paradoxen vi befinner oss, och där behöver vi varandra med en kärlek till sanningen. Att vi uppmuntrar varandra, att vi förmanar varandra att hålla oss till vinträdet, att mer och mer lära känna Herren i hans ord. Så enheten bygger alltså på de här egenskaperna och kan inte ersättas av andra byggstenar. Ekumenik till exempel kan tyvärr ofta förfalla till att bygga på en minsta gemensamma nämnare. Och historiskt har detta inte burit god frukt. Det är sådant vi kan se exempelvis på kyrkornas världsråds utveckling. Vi kan inte heller bygga en enhet på goda initiativ endast, till exempel miljöengagemang eller annat. Ett modernt sätt att bygga enhet som inte fungerar, det är den heliga toleransen, som egentligen då bygger på att det inte finns någon sanning mer än möjligtvis det faktum då att det inte finns någon sanning. Och det specialvariant i många kristna sammanhang är ju att Gud själv är den yttersta toleransen. Men så är det inte. En mer lurig variant som jag tänkte dela med er. Ni som sitter här blir väl inte utsatta för sånt. Jag hoppas ni står ut med att jag delar med mig om lite insikter som jag har fått skaffa er om alla frågor som jag får från olika människor. Det är en enhet som bygger på att utan oss kan Jesus inget göra. Men hur var det vi läste om vinträdets grenarna? Att utan honom kan vi ingenting göra. Så här kan vi liksom förstå att här är nog någonting rejält fel. Och den bilden bygger ju egentligen på att när Adam föll i synd så skulle han haft en sådan nivå i likhet med Guds nivå, så att säga, så att han hade all makt över skapelsen och gav den till djävulen. Sen lär man då ut att pånyttfödelsen innebär att vi på samma sätt ska ta tillbaka det här som är överlämnat till djävulen. En variant som kallas för Kingdom Now innebär ju att allt är vårt redan här och nu. Och också en rörelse som heter Apostlarrörelsen, också känd som New Apostolic Reformation. Den är allvarlig på det sättet, för den lär ut att innan Jesus kommer tillbaka så måste kyrkan ta makten. och demonstrera Guds råa kraft med under och tecken. Och då följer en världsvid väckelse. Ibland vänder man på det, hör man vissa säga, att det blir först en världsvid väckelse och sen kan vi ta makten. Ledarna för detta säger relativt ofta att det är på det här sättet Jesus kommer tillbaka. Att hans kropp, så att säga, tar makten och genomsyrar allt. Man talar om att kyrkan måste ta kontroll över de sju bergen eller sju områdena som är nummer ett religion, nummer två familj, nummer tre utbildning, nummer fyra samhällsstyrning, lag, government, nummer fem media, nummer sex konst och nöjen och nummer sju ekonomi och affär. Här möter jag idag många unga människor som i vissa fall sålt vad man har haft och rest iväg till exempelvis Beatles Church i Redding, Kalifornien. Och upplever en fantastisk enhet i början. Och enheten bygger ju väldigt mycket på entusiasm. Wow, nu kommer det verkligen hända saker. Men har resulterat på vanligt sätt i stor splittring och mycket brända människor. Och det här är ju väldigt farligt, eftersom när Jesus talar om den yttersta tiden så talar han inte om en världsvid väckelse utan om svåra tider med förföljelse och lidanden. Det kan naturligtvis bli väckelse och det är vår bön att det ska bli. Men någon världsvid väckelse som gör att i princip det onda upphör att finnas, den ser vi inte Guds ord. Istället så talas det ju om ett stort avfall och att antikrist som person till slut, efter att många har uppträtt i antikrist anda så att säga, kommer att framträda. Och ska han kunna bedra oss kristna, så kan det tyvärr vara så att de under och tecken som då sker, de är vi inte vaksamma för. En summering av allt detta, det är att Jesus svar om en fullkomlig enhet som gör att världen kommer förstå att Fadern sänt sonen, den ser vi inte ännu, men vi ser fram emot den. Och kanske den också kommer att komma under mycket svåra omständigheter när vi verkligen, verkligen, verkligen behöver varandra. Vi kan redan nu uppleva enhet, men den finns endast i kärleken till Jesus, till ordet, till honom som är vinträdet. Och den bygger på huvudpunkterna i den kristna tron, så som Paulus skriver i Efesierbrevet 4. Jag uppmanar er därför, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Här ser vi alltså hur Paulus uppmanar till att bevara andens enhet. Det finns alltså en enhet hos dem som älskar Herren. Hos dem som upplever just det här med att Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss. Men han fortsätter, men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter och andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron. Där kommer den igen. Enheten i tron. Och i kunskap om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och vad skulle resultatet av detta vara då? Jo, sista verserna. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter en kraft som är utmätt åt varje särskild del. Amen. Thank you.